Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till årets första avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Och egentligen så kan jag inte tänka mig en bättre start på det nya året än att få presentera en gäst som jag själv känner att jag har så mycket gemensamt med. För där finns passionen för fotbollen, musiken, skrivandet, Sverige, Italien, kärleken och livet. Han har lirat i samma band med Olle Ljungström. Han har skrivit och gett ut 22 böcker och är flerfaldigt prisbelönad för sitt skrivande. Han har bland annat tilldelats Dan Andersson-priset. Och två gånger, minsann, har han också blivit utsedd till Sveriges bästa sportjournalist. Vi har även kunnat höra honom i klassiska program som programledare för Karlavagnen i Radio P4. Och tillsammans med Johanna Koljonen har han också vunnit det klassiska programmet På spåret, lett av Ingvar Oldsberg en gång i tiden. Lägg där till en medverkan i Let's Dance. Och sedan inte minst podden Studio Allsvenskan med över 500 gjorda avsnitt. Men idag, då medverkar han här i två låtar och en kändis i vårat 127:e avsnitt. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna dramatikern, poeten, journalisten, programledaren och framförallt den magiska författaren Marcus Birro.
Ja, tack så jättemycket. Shit, jag blev lite generad, men det var fint. Tack.
Du har en del att leva upp till med det här CV:t.
Ja, det lät som jag tänkte, vem fan ska komma in? Vem kommer in genom dörren nu? Liksom. Men det var ju jag. Så att, ja, jag är jätteglad också att du trycker på, som vi sa innan vi drog igång också, men som du, presentationen här, framförallt författaren. Det är ju det jag gärna helst är, så att när du trycker på det blir jag extra glad. Tack så hemskt mycket.
Du, det var faktiskt en fråga jag hade tänkt att ställa till dig. Utav alla de här karaktärerna som du faktiskt har haft framgång i, vilken är det som du känner att du hör hemma mest i? Och det är ju uppenbarligen författarskapet då.
Ja, så är det ju. Sen om, ja, det är skrivandet. Sen om det gäller liksom tunna diktsamlingar om tidens gång eller romaner eller kröniker eller vad det är, men just att uttrycka sig i skriftlig form är ju basen så att säga för allting annat man gör. Sen gör man en massa andra grejer också, men det är, för mig är det grunden.
Mm. Vi ska komma in mycket, mycket mer på det här så småningom. Men först och främst så vill jag ju naturligtvis ställa frågan, hur står det till med Marcus Birro en dag som det här på det nya året?
Nej, men det är bra. Vändas blad. Det finns alltid någonting väldigt befriande i markören som står och blinkar upp i ena hörnet. Och man har alla chanser och alla möjligheter och det startar om. Sen kan man göra det egentligen när som helst spåret. Men det blir ju väldigt mycket enklare när allt är städat och allt är klart. Och man kan ta en första, du vet, nyårspromenad och känna att allting ligger framför en. Det är en spännande tid.
Mm. Är det mycket som ligger framför dig?
Ja, men det är det väl. 2024 blir ett år då jag ska ge ut en diktsamling, apropå det vi pratade om nyss för första gången på jättelänge. 15 år tror jag det var nästan sen jag gav ut en diktsamling sist. Och sen ska jag även ge ut en egen roman i höst på två små förlag. Inget märkvärdigt, det kommer inte blåsas i några tyngre basuner. Jag tror inte att de flesta människorna kommer att vändas om veckovis i tacksamma spasmer över det. Men för mig är det angeläget att få ut de här grejerna. Det har legat ett tag. Jag har gjort en massa andra grejer, skrivit andras böcker under vad det nu blir, 8-10 år nästan nu. Så att det ska bli jättekul 2024.
Mm.
Det är väl det som är det för min del centrala för det som ligger framför.
Mm. Och här har du en given köpare, ja, till dina kommande böcker.
Ja, det var, du behöver inte köpa dem, jag skickar dem till dig, känner jag direkt.
Nej, men vet, man ska alltid stödja, tycker jag. Det är viktigt, det är jätteviktigt, för det där är ett hantverk. Folk,
ja,
tänker,
nej,
inte
sant,
riktigt på det.
Nej, det har du rätt i. Och framförallt i det här fallet, faktiskt när det gäller diktsamlingen kanske särskilt, som ges ut på även romanen, på ett väldigt litet förlag, ett familjeförlag. Det finns inga pengar, inga förskott, du vet, det finns knappt ett kontrakt, det är liksom så här. Men det är jättekul att få jobba med sådana drivna människor som brinner för konsten och poesin och som på alla sätt vill nå ut med liksom det de gör och som lägger ner. Jag älskar den här passionen som du är inne på i början av prestationen också. Folk som drivs av passion, även om de jobbar i det lilla, så kan man få ge ut en bok där. Och sen som då 2023 när man fick ut en bok, kanske kommer in sen på Bosse Andersson, som är en helt annan produktion på ett ganska stort förlag åtminstone. Eller ett stort förlag. Och den cirkusen är gigantisk. Och sen ett halvår senare kan man få ut en diktsamling på ett litet förlag. Du vet, där man vet att kanske 1000 pers köper boken och det är en megasuccé för dem.
Mm.
Medan Bosse säljer 25 000. Men det är alltså för att göra alla de grejerna är ju kul. Liksom.
Verkligen. Lite som den här podden faktiskt. För den är en fis i rymden om man ska jämföra med alla de här Bianca Ingrosso och allt vad de nu heter, Hazar och så. Men så länge man brinner för det man gör och tycker att det är roligt och man är nyfiken. Så om jag har 5 000 lyssnare eller 10 eller ja. Så länge det är kul.
Ja, men så länge man drivs av lust så blir det aldrig fel. Varför ska man hålla på och jämföra sig med en massa andra människor som gör andra grejer? Det är bara, alltså du, som du berättar, du sätter dig i bilen klockan 5 på morgonen för att åka hit till Stockholm och träffa mig på Djurgårdens kontor där vi sitter. Kansli vill de väl kalla det. Det är ju liksom att driva som en sån innerlighet, det kan ju inte bli fel. Liksom. Det är ju otroligt.
Nej. Så är det. Och det här avsnittet kommer jag ju säkert att lyssna på 100 gånger själv efteråt.
För... Ja, ja, bara en sån sak. Jag är precis skitsamma om någon annan har. Du har det för din egen skull. Fan, ta birravsnittet. Det är ännu en städning, du vet. Jag lyssnar på birravsnittet.
Ja, ja. Och när jag ska samla inspiration till mitt skrivande på min kommande bok. Vem ska man lyssna på? Det är klart man lyssnar på Birro.
Ja, bra. Det gläder mig.
Ja.
För den ska du få ut.
Ja, men det är härligt.
Ja, bra.
Du, jag tänker att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
Mm. Ja, men så är det ju. Alltså musiken har ju alltid varit, jag har nog blivit åtminstone lika influerad eller påverkad av musik och artister som av författare genom livet. Det finns en direkthet där. Och det har också varit så att den poesin och litteraturen jag gillat att läsa har legat nära rocklyrik. Rocklyrik är ju ett väldigt definierat språk. Det går rakt in liksom. Poesi kan ju vara tyvärr jävligt svårt och tillkrånglat och kultursidoronanistiskt liksom. Och jag har alltid velat vara en motkraft mot den skiten. Och då har ju musiken varit väldigt mycket mer direkt. Talat direkt i hjärtat, man blir berörd. Man har en låt på radion och du vet, du får knottra över hela kroppen och sådär. Så har jag velat poesi också ska vara. Men jag har nästan oftast funnit den i musiken mer nästan än i ja, det finns ju bra poeter också såklart. Men den är mer frekvent i rockmusiken.
Mm. Är du lite av en rebell?
Jag har ju varit det kanske. Men i kulturvärlden så har jag ju aldrig blivit... Därför när vi träffades innan vi drog igång här så du berättade att du tyckte mycket om mitt skrivande och läst mina böcker, en del av dem har hittat och till och med den och sådär. Då blir det så här, jag tycker det känns jättekonstigt. För jag har aldrig sett på mig själv och aldrig blivit betraktad som en riktig författare. Jag blir aldrig recenserad på kultursidor, jag är aldrig med i några kulturprogram. Det fanns en tid när jag kunde reta mig på det, men det har gått över liksom.
Men för mig är ju det helt oförståeligt.
Nej, men de har ju ett annat kall liksom. De är drivna av andra saker. Och de sitter oftast där för sin egen skull i sina manchesterbrallor och håller varandra bakom ryggen och skriver obegripliga recensioner av ännu mer obegripliga diktsamlingar och allt sånt där. Och jag har alltid velat slå in dörrarna till den skiten. Jag har alltid tyckt, men även när vi bodde i Göteborg tidigt 90-tal, jag och min brorsa, när vi började med våra grejer runt om där, så var vi alltid emot etablissemang, men också emot de andra alternativa jävla rörelserna. Du vet, folk som skulle rulla in kokosnöt i ett rum och kalla det ensamhet och pretentiösa människor i sjalar och skit som skulle göra saker svåra och vi ville dricka öl och läsa dikter som folk begrep om kärlek och stå i kajal och gråta på scen. Och så. Jag har alltid velat göra det på göra det på ett eget sätt.
Liksom. Mm. Om jag ska ta till mig någonting utav den här sörjan, ja, men då vill jag ju ha någon som snackar samma språk som jag lite. Mm.
De talar ju inte det språket liksom. Det finns ju, men problemet är ju att det finns en väldigt massa bra konst, poesi, musik och litteratur som en massa människor missar för att det finns grindväktare i kulturvärlden som håller liksom den för sig själva eller skriver svåra texter om den på sina egna sidor. De låser in kulturen och gör den till sin och förvägrar en massa människor. Liksom. Det där är också någonting som jag har retat mig på inom åren. Känner väl energin i min egen kropp nu att jag fortfarande delvis gör det lite. Men samtidigt så har jag har slutat bry mig så mycket om det. De har sin värld och jag försöker göra mina grejer och nå ut ändå. Liksom.
Och det gör du förbannat bra, så fortsätt med det.
Ja, tack.
Du, var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag? För det var ju ett uppdrag du fick att göra. Du ska inte avslöja dem här.
Nej, det var skitsvårt. Jag har tänkt på det flera dagar. Så jag har bollat med, liksom, ska jag ha den? Nej, jag har det. Alltså, två är ju, man vill ha 10 åtminstone. Man vill ha en skiva liksom. Men det finns ju en idé med att det är 2, fattar jag ju sen. Så att det var svårt.
Mm.
Men kul.
Ja, det ska bli jättespännande att få reda på vad det till slut landade i. Men Marcus Birro, född den 15 juni 1972 i Göteborg och uppväxt i Angered.
Ja, just det. Så är det.
Hur var din uppväxt?
Ja, men det är intressant. Jag går ju ofta gått tillbaks genom åren i skrivande och i vemod och sådär tillbaks. Men då är det oftast till liksom de här stormontrangåren när man var 17-23 typ. Uppväxten var ute i förort. Vi bodde i Lövgärdet ute i Angered, liksom längst bort på den här jävla linjen där, 75an från Angered centrum, i något mögelskadat radhus där på Kaprisgatan. Jag flyttade sen upp till ett annat mögelskadat radhus en liten bit högre upp på Kaprisgatan. Och sen lämnade vi stan. Jag var 12 när vi lämnade förorten. Så jag är inte så präglad av förorten som min brorsa blev till exempel, mer, för han är ju din ålder, han är 46. Så han var, liksom, var en del av förorten mer. Jag var 12 när vi flyttade in till stan. Så jag är mer präglad av att ha bott in i centrala Göteborg. Liksom. Men en ganska trygg och normal uppväxt tycker jag. Med storebror Peter och mamma som jobbar i hemvården. Och pappa som jobbar som vaktmästare på Vasa sjukhus.
Mm.
Sen så gjorde ju vi någon form av klassresa när vi då lämnade förorten och flyttade in till stan. Min pappa började jobba med min kusins klädesföretag i Italien och vi började tjäna mer pengar. Företaget gick väldigt bra och jag kommer ihåg att vi kunde köpa en Volvo och byta lägenhet och hade liksom råd med lite dyrare vanor. Och så där. Så då, det fattar man ju inte då, men det förstod man efteråt att det var ju någon form av klassresa när vi kunde lämna förorten liksom, för att flytta in till stan.
Men ändå skönt att ha upplevt bägge sidor, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Det är ju massa grejer som skvalpar runt i blodet som kommer från den tiden. Liksom. Man blir ju präglad av det. Sen var ju förorten 1984 när vi flyttade därifrån en helt annan typ av plats än vad många förorter är 2024. Så att det har ju gått var det 40 år liksom.
Mm. Jag tänker att jag måste ju naturligtvis fråga dig vad som är ditt absolut första musikaliska minne som du kan härleda till från en sån där jättetidig ålder.
Det är min brorsa som låste in mig i sitt rum och satte Ebba Gröns Profit singel i händerna på mig. Och jag fattar ingenting av det. Han är 6 år äldre, han tyckte att det var bra. Och då hade vi ett första skoldisco, kommer jag ihåg, 3:an nere på Tretjänstskolan där vi skulle spela, alla fick ta med sig varsin låt och de hade väl, Sarah Brannigan och vad det nu var folk lyssnade på. Och sen när det blev min tur så blev det Profit med Ebba Grön på dansgolvet. Det var ju så där liksom. Det var ingen som ville dansa. Men det kommer jag ihåg. Och sen fortsatte han ju med det, vilket skadade mig för livet. Så gjorde att jag blev en av Sveriges hårdaste Thåström-fan liksom.
Mm.
Men Ebba Grön och så mycket punk var det ju i början.
Det är en härlig tid.
Ja, nej, det var fint. Det var och det är jag evigt tacksam min brorsa för att han pluggade in mig i bra musik tidigt.
Mm. Vilken var då den första plattan som du kom att köpa för egna pengar? För platta får man lov att säga när man är i våran generation.
Det var ju vinylskivor alltså.
Ja.
Vad fan var det? Alltså, jag tror att det kan ha varit något så halvbra som Eurythmics Revenge-skivan.
Mm.
alltså 13-14 någonting.
Ja.
Om inte den var först. Jag vill ju säga att det var något annat, men jag tror fan det var ju Rhythmix alltså. Vilket känns så där nu, men det är så var det.
Ja, ja.
Vi ska ju vara ärliga. Liksom.
Ja, ja, såklart.
Sen blev det bättre, men den var, ja, den är rätt bra den skivan i och för sig. Men det var den första tror jag, om jag minns rätt.
Mm. När jag läser om dig och pluggar på lite här inför vårt underbara möte idag, så kunde jag ju också konstatera att du lirar ju i ett rockband som ung.
Ja, starka ord. Men vi satt på Illstugan då, det här på Järntorget en höstkväll. Brorsan hade vunnit på trisslott, kommer jag ihåg. 20 000 eller sånt där, vilket var enormt på den tiden. Liksom. Så satt vi där och drack öl. Vi hade precis börjat dricka öl. Och vi diskuterade, vad fan ska vi göra med de här pengarna? Ja, men jag har redan köpt en förstärkare, sa Peter, och en elgitarr och lärt mig tyska nationalsången på slinga. Så han hade lärt sig Deutschland ibland. Helt obegripligt varför. Och sen satt jag med några andra, eller Morgan var där och lite annat folk. Så sa, vad fan ska vi göra? Vi bildar ett rockband. Så okej, men då har jag redan ett namn, som Morgan. Ja, men det är bra. Vad är det då? Det heter, vi måste heta The Christer Petterssons. Han var ju med och valsade runt. Han blev ju, folk kommer inte ihåg det kanske, men han blev ju någon sån där knarkarnas Britney Spears under en tid i tv. Kommer du ihåg det? Han var ju med överallt och fick betalt. Aschberg betalade honom, du vet.
Han var ju en fylking.
Ja, exakt. Så åkte han dit och var... Han var, alltså, säga vad man vill, och det finns en massa saker att säga. Men alltså, han var ju medial, han var ju helt suverän i tv liksom.
Ja, ja.
Så att vi bildade ett rockpunkband där som hette det. Ja, vi var jättedåliga, men vi var ju snygga i skinnbrallor liksom, och hade ett coolt namn. Satte affischer i hela stan om att vi skulle bli 90-tals rockband, kommer jag ihåg. Ja. Vi hade väl 3-4 spelningar ute på Färjenäs med en jävla rökmaskin. Peter slog sönder den där elgitarren på första spelningen och hade inte råd att köpa en ny, så vi la ju ner den skiten sen. Men vi härjade på ett tag där. Vi var med i Rockslaget, hamnade lite i GP och fick lite rubriker för att vi vägrade spela Jumping Jack Flash, som var en del av tävlingen. Och den sket ju vi att spela, och vi hade krökat innan såklart. Så då stängde de av strömmen, kommer jag ihåg, i Rockslaget i Rävlanda. Så vi stod och skrek själva live istället, a cappella rakt ut utan mickar. Vakter fick släpa oss av scen, och det förekom även knallpulverpistoler på scen. Så vi gjorde ju vår grej av det, och folk hatar ju det, folk älskar det. Så att, ja, så var det.
Ja, men det ändå, det var fart.
Ja, det var jävla fart. Och vi var liksom såhär, okej, vi gick inte vidare, men det är ju ingen som kommer ihåg vilka som gjorde det. Däremot pratade de om det, Christer Pettersson, i 2 år efteråt. Vi hade uppnått vad vi ville göra liksom.
Ja, verkligen. Men du, Olle Ljungström, ja. När kom han in i bilden?
Ja, men han kom in med, jag skrev en pjäs faktiskt när jag bodde i Norrköping, som heter Krig hela tiden. Och då kontaktade jag Olle, kom inte ihåg hur vi hade kontakt, men vi fick kontakt på något sätt. Så jag skickade till honom och frågade ifall han ville göra lite musik till den. Sätta texter till musik som Stry Terrari hade gjort musik till. Stry Terrari som var med Ebba Grön och Imperiet bland annat, och även Babylon Blues, ett eget band där, och Garbo Chock på tidigt 80-tal. Och då hade Stry gjort musik, och sen så la Olle text, och så la vi in den i föreställningen.
Mm.
Så var det. Och sen så gav vi ut det på någon CD någonstans, tror jag. Sålde väl 30 exen och sånt. Men det var ju skithäftigt. Han var ju väldigt speciell att ha att göra med. Jag vet att vi på premiären krig hela tiden hette när jag på i Norrköping, då kom han ju dit och satt han ju längst fram, somnade ju under föreställningen, och vaknar och tror att han är med i pjäsen, så han ställs upp och börjar liksom agera i, så vi fick leda ut honom liksom. Det var ju kaos, men han var ju genial när han jobbade liksom, och även genial när han inte jobbade på andra sätt.
Cirkeln ska sluta.
Det var jag jättestolt och glad över, att han ville vara med och göra den grejen.
Du har ju många strängar på din lyra, men var det någonting som du kände att du ville fortsätta med, det här med att skriva?
Nej, men min bror skriver ju dramatik, så jag har aldrig varit speciellt intresserad av det. Men jag fick en chans när jag bodde i Norrköping av en teaterförening, och skrev en pjäs, och då testade jag det, så gjorde jag det en gång. Och det gick jättebra, det var skitkul, men det var nog mer där då. Jag skrev en novellfilmsmanus till någon grej som gick på SVT för 20 år sedan också. Men annars så var inte repliker och drama min grej riktigt, tror jag.
Nej, du har gjort många saker. Du har varit programledare, och du har varit poet, och du är journalist och författare. Och ja.
Det har också en anledning till att det är så jävla surt på kultursidorna. Folk hatar ju, alltså i Sverige har man ju problem med människor som rör sig hyfsat obehindrat mellan genre och i olika kategorier. Så här. Folk blir förvirrade, man vill ha folk i fack här liksom. Men fan tror du att du är som plötsligt ska göra de här grejerna? blir lite gränslöst. Och det, i mitt fall så blev det ju gränslöst i vissa grejer. Vi kanske kommer till liksom grejer man inte borde gjort eller saker man borde inte ha skrivit och saker man hamnade i och sådär. Men det är också kul att göra en massa olika grejer liksom. Alltså testa saker som man inte ska göra om man är författare. Som På spåret till exempel. Det var ju författarkollegor på den tiden, jag har inga kvar längre, men jag hade då, som sa att det ska du inte vara med, det är inte bra för dig. Gör inte det, inte bra. För jag tänkte, jag skiter väl för fan i det liksom. Det är väl roligt att göra grejer.
Ja, herregud, och det gick ju dessutom jäkligt bra.
Ja, så gick vi och vann den skiten. Och då blir folk ännu argare liksom. Det är så här, vad fan, han inte bara tror att han ska göra grejer, han lyckas med det också. Att den jäveln måste, alltså det är ju vanliga, de är ju liksom, det är ganska basic mänskliga känslor tror jag som de får. Så. Men jag tycker jag sätter en ära i, eller har framförallt genom åren, nu är det lugnare på den fronten. Men det, jag tycker det är lite coolt att ha ju testat på saker liksom.
Mm. Ja, verkligen.
Du har ju ett liv på det liksom.
Så är det.
Att sitta och liksom analysera och tänka, ja, det kan vara, det är bra för mig eller då, eller ja, jag vet inte. Det finns perioder i livet, just nu är det en annan period, men då var det kul att testa grejer liksom.
Mm. När man har gäster som jag har här och sitter och möter, så finns det egentligen alltid någonting man tar med sig i princip från varje gäst man har haft. Och jag hade ju Tina Turner här som julgäst, och hon sa en sak som satte sig ganska fast i mig, och det är att vi kommer att vara döda mycket längre än vad vi lever.
Ja, det är ju riktigt.
Jag tänkte, ja, jo, det har du ju helt rätt i.
Ja, exakt. Och man det var också en ganska lång tid innan man fick vara med en stund. Det gäller att komma ihåg de grejerna.
Mm.
Jag vet att när jag jobbade för någon allsvensk klubb här och skulle byta någon, jag gick till, jag var i Sirius eller något sånt där. Så hade då SVT Uppsala där, en sedvanlig upprakning. Så han har varit med i en del kontroverser, han har gjort en del grejer. Och så var det en uppe och så tänkte jag, jag vill inte gå in och läsa det liksom, det är bara jobbigt. Men så tänkte jag, jag går in och kollar lite. Så såg jag, han har gjort det och det. Och så tänkte jag, ja, allt var ju inte klockrent liksom. En del saker ångar man kanske. Men ändå, vad fan, det är en människa som har gjort, testat på en massa saker. Vågat göra en del grejer. En del grejer har blivit jättebra. En del grejer har blivit mindre bra. Okej, men det kan man leva med. Men vad fan, han var inte ängslig åtminstone. Han testar saker. Och jag tänkte, ja, men jag kan leva med det liksom. Ja. Då känner jag mig stolt faktiskt.
Men vad är det värsta du har gjort?
Nej, men alltså, jag har ju gjort en del. Jag skulle kandidera och vara partiledare för KD under några veckor. Och jag tappade ju det några gånger. Let's Dance nämnde du, jag kanske man skulle gjort. Det var inte min grej liksom. Eller skrivit en del saker i krönikor under tiden på Expressen som kanske inte var så jävla övertänkt. Sen skrev jag en del saker där jag var 10 år före alla andra. Och så man får ge liksom.
Är det inte det som är livet?
Jo, men grejen är ju till skillnad från om man har varit i någon form av offentlighet då, vilket jag också har ett komplicerat förhållande till. Men om man har varit i offentlighet nästan i 25-30 år från och till och inte, ja, men så från och till verkligen, men ändå, då gör man ju alla de här grejerna offentligt. Mina andra människor också går igenom det, men det kanske inte blir lika uppenbart för alla. Det går inte att googla fram hos alla liksom. Men vad fan, det får man väl leva med liksom. Jag lever med alla grejer jag har gjort, både de bra och de dåliga, för det har fört mig dit jag är idag. Idag är en jävligt bra plats, så jag är nöjd liksom.
Mm. När blev du Marcus Birro med svenska folket?
Ja, men det har väl gått i perioder, men jag blev ju nykter 2005. Då började en resa från att sitta i nedpissade kassonger och kolla på gamla rockvideos i lägenheter till att verkligen börja arbeta och ta det jag gör på allvar. Så började jag på Karlavagnen som du nämnde, 07 eller något sånt där. Och sen så började det På spåret 9, 10, Let's Dance 10, Don Andersson-priset och så, alla de här grejerna. Började komma där då. Det var någon som hade räknat ut någon fredagkväll när jag var med både På spår i Let's Dance och två kaféprogram och hade Karlavagnen i P4 samtidigt. Jag nådde typ 7 miljoner människor en fredag eller sånt där. Så då vill jag bara be om ursäkt liksom. Då var man ju, men då fanns det ju liksom inga gränser heller, och då blev det ju alldeles för mycket under en period. Men då var man ju omhuldad, älskad, och folk tyckte att det var, ja, men tantestanden på stan och på bensinmackar och var barnfamiljer, och det var ju, alltså, allt bara snurrade, man fattade ingenting liksom. Men sen såg jag ju till att straffa mig ut därifrån några år senare, och sen var det ju ingen som tyckte om en under några år. Och de som tyckte om en tyckte väl kanske inte jag riktigt om att de skulle tycka om en. Och efter ett tag så började man släppa på båda de grejerna. Att inte bry sig om. För det första ska man komma ihåg en sak, och det är att de flesta människor har mycket viktigare saker i livet att göra än att förhålla sig till vad jag gör eller inte gör på dagarna. Författare och kulturpersonligheter och skådespelare och hela den här jävla branschen är så full av människor som tror att de är någon sorts världens medelpunkt, du vet. Och som tror att alla, när man åker tunnelbana, man möter dem i rulltrappan, tänker okej, nu undrar om den här personen gillar mig eller inte, gillar de mig eller inte. Folk skiter fullständigt i. För det första känner de flesta inte igen den. Och för det andra, så om de gör det så har de annat att göra än att resonera på vad jag eventuellt mår eller vad jag håller på med för stunden och sånt där. Det är det första. Och sen det andra är att när du kommer till en punkt där du känner att okej, okay, vad vill jag göra? Jag vill gå i mina värderingars riktning som min terapeut lärde mig. Ta reda på vem du är och gå åt det hållet. Släpp resten liksom. Sluta skriv saker som du inte är engagerad i vad det nu kan vara. Gå dit du brinner som du var inne på i början. Passion. Dikter, kärlek, fotboll. Gå dit, bygg istället för att riva ner. Ge fan i polemik, lämna hela det jävla åsiktsgettot. Låt folk sitta och tycka och tänka bäst fan de vill. Men gör ditt eget race. Okej, så går du dit, så gör du det ett antal år. Vad som händer då är att det rinner ur dig som ett gift det här. Att få bekräftelse, vare sig det är människor som gillar dig eller inte gillar dig. Du blir fri från det. Du blir bara liksom, du gör grejer.
Mm. Jag är imponerad alltså, för när man sitter och läst om det och så tänker jag så här, men herregud, du är yngre än mig, men jäklar vilken resa du har gjort i livet.
Mm. Men det tror jag, men det, som sagt, det gör nog alla människor. Men min har väl varit i någon sorts offentlighet, och så, om man nu har velat göra det då, vilket jag som sagt inte tror att de flesta är speciellt intresserade av. Men om man vill så har man ju kunnat följa den då.
Ja, alltså det fanns ju vissa saker som jag, när jag läste om det nu, som jag inte hade en aning om. Men jag tänkte för mig själv att herregud, han har rest sig upp från en alkoholistgrepp. Mm. Du har förlorat barn.
Mm.
Du står på dina ben och du är positiv och du gör fantastiska saker. Liksom, hur har du tagit dig igenom det här?
Ja, men min tro har ju hjälpt mig. Och sen så är det ju också att det finns ju inget alternativ liksom. Men visst, det har ju varit en brutal jävla resa i mångt och mycket. Men jag har använt mig av det också. Skrivandet har hjälpt mig. Om det här för tidigt födda, två stycken som dog under ett halvår, skrev jag en bok, Svarta vykort, som kom 07 till exempel. Det hjälpte. Jag var ute och turnerade med den. Det hjälpte att formulera sig kring saker. Det vet ju du också. Det vet ju. Alltså många människor, även de som inte skriver i vanliga fall eller läser särskilt mycket, när det kommer till kriser i sina liv, vilket alla gör på olika sätt inom livet, så kommer ofta läsaren och skrivaren till en. Det blir viktigt att förklara i ord vad det är man är med om, för att se vad fan det är man är med om. Och när du formulerar det kring någonting jobbigt du är med om, så blir det lättare att ta sig igenom det, för att du ser, okej, det där jag har liksom.
Mm.
Men den största resan är nog de sista 5-6 åren skulle jag vilja säga. Alltså när jag var uträknad och utkastad från alla jävla sammanhang och folk spottade på mig fysiskt på stan. Jag gick med mina barn liksom. Proggtjejer på Södermalm. Och jag menar, jag hade fått någon sorts naziststämpel och jag hade åkt ut från alla jävla sammanhang. Och det var ingen synd om mig. Och det var inte det. Liksom, jag hade knytt ihop mina egna skosnören i mångt och mycket. Så jag skyller inte på Expressen eller någon annan. Det var mitt eget fel stort. Men att därifrån, och jag förlorade varenda jävla inkomster, det var inget unikt med mig. Men jag gick liksom från 400 000 i månaden till noll. Liksom, så jag tänkte, okej, vad fan gör jag nu? Och det tog ju skitlång tid att verka den skiten i blodet, inte att sluta vara bitter, att se att okej, vart är det jag vill gå? Jag vill gå åt det hållet. Och har folk varit dumma mot mig? Ja. Har folk varit mer dumma mot mig än mot någon annan? Nej, okej. Oavsett vad, du måste resa dig upp för att inte bli bitter. Du måste gå vidare, för annars blir du bitter. Vad vill du göra? Jag vill bygga med mitt skrivande. Jag vill vara positiv. Jag vill vara en glad, mötande människa. Vart finns den? Jag går åt fotbollen. Så då hamnade jag i fotboll. Började studie Allsvenskan och så byggde vi den till en av Sveriges största poddar om fotboll liksom, under de här sista 5-6-7 åren.
Mm.
Jag har ju fått jävligt mycket chanser också. Svensk fotboll har gett mig massor med chanser. Folk har skrivit böcker, de har gett mig chanser. Lasse Berghagen gav mig chans. Bosse Andersson, Mats Magnusson, Daniel Kindberg, Per Karlsson i AIK. Och alla jag har fått träffa som har hjälpt till. Och då har jag känt, men fan, gör det här liksom. Och släpp mörkret, släpp stenen.
Mm.
Och gå vidare liksom. Det är inget synd om dig. Det är inget synd om dig liksom.
Nej. Jag älskar ju att du håller på med både fotboll och även dina andra böcker som inte handlar om fotboll utan mer om livet. Ja, vi har mycket gemensamt som vi ska prata om. Och så har vi Italien på det också.
Bara en sån sak.
Ja, herregud.
Sen handlar ju fotboll om livet.
Ja, men det är ju
så
det.
Så det är precis. Mm.
Du, jag tänker att jag ska backa tillbaka lite i musikens tecken. Mm. För att jag har också fått reda på att du faktiskt blev ombedd utav Imperiet att skriva deras biografi.
Mm. Ja, alltså det var bland det sjukaste jag varit med om. Det var ju skivbolaget där som ringde och frågade. De gav ju ut en box 07 tror jag det var. Och sen har de gett ut den igen då. Men då var det så här, vill du skriva boken om Imperiet till boxen? Ja, det vill jag. För det var ju mina idoler när jag växte upp. Det var ju det största som fanns liksom. Så Så då fick jag träffa dem och göra intervjuer med dem. Och då, nej, det är ju svårt att snacka om det till och med. Men det var fantastiskt. Jag var så nervös. Torsten skulle ringa mig en viss tid. Jag skulle göra en intervju med honom på telefon. Jag bodde i Norrköping då. Så han var väl i Stockholm eller Köpenhamn. Fan, var han bodde då. Så ringer han liksom. Och jag kan inte hantera det liksom.
Nej.
Utan jag tänkte, men jag borde kunna hantera det. Tänkte jag, men tjena. Ja, hur är det? Frågade han så här. Jaha, ja. Och det första säger att jag jobbar i år, så 70 år, för det har jag blivit. Varför? Det är det första jag säger till honom. Och han blir direkt så här, okej. Okay. Och sen ska vi prata då, så pratar vi 45 minuter, jag ska anteckna, jag intervjuar. Men jag har inte antecknat någonting. Så jag får ringa skivbolaget efter, jag ber om ursäkt, men jag måste fan få göra om det här, för fan, det blir fel liksom. Helt totalt genomsvettigt, liksom. Helt kallsvettigt bara. Men han var ju snäll och ringde en gång till och så gjorde vi det och då blev det okej liksom. Men det var otroligt stort.
Ja, det är en av gästerna jag skulle vilja ha här i podden.
Ja, Tålström. Lycka till. Jag har försökt också. Han är svår.
Han är svår, ja. Ja, jag har fattat det. Men du, jag måste ju också fråga. När upptäckte du din fantastiska förmåga att skriva?
Ja, men den är bra. Det är nästan exakt. Jag kommer ihåg jag gick på mellanstadiet, just Trekärnskolan vi nämnde innan. Jag hade en svensklärare, Annika Gidlöf heter hon, nu finns på Facebook fortfarande. Som var den som först såg talangen och uppmuntrade. Jag kommer ihåg att hon läste upp mina berättelser alldeles för långa. Var de andra satt och skakade på huvudet och kastade luktsuddgum på varandra och undrade när fan ska den här skiten ta slut. Liksom. Men då förstod jag att det var... Eller jag förstod det inte, men nu i efterhand så vet jag att hon läste upp dem och uppskattade dem. Och jag kommer ihåg hon läste någon om en... Jag gick väl i fyran då eller något sånt där. Om en lång berättelse om en bomullstuss. Som är på ett fält och drömmer hela berättelsen om att bli en gul t-shirt och allt den ska göra när den blir en gul t-shirt. Och sen sista sidan så vaknar den på sitt bomullsfält och är fortfarande bara en bomullstuss och inte en gul t-shirt. Den kommer hon läste upp och sen var det någon julpjäs i femman också. Som så här, då någonstans där. Och i högstadiet sen när jag började skriva dikter om olycklig kärlek innan jag ens hade varit olyckligt kär. Då förstod jag att jag hade en läggning åt att skapa och skriva.
Mm.
Men istället för att leva.
Ja, men precis. Alltså jag tänker att det är som en musiker. De hittar sitt sound på något sätt till slut.
Mm.
En spelare har en viss spelstil. Mm. För mig, nu kanske det här är lite stora ord, men för mig så är ju du författarna Zlatan lite grann.
Ja, det är ju alldeles för stora ord. Men jag blir
dock
glad
utan att ha fått 12 guldbollar, men, eller 12 skrivmaskiner, eller vad det är nu det finaste
priset heter där. Men det är ju fantastiskt. Men jag är också därför jag är så glad att ha fått de här, så den här guldskulden du nämnde, för det är ju läsarna som utser. Don Andersson var ju en autodidakt, självlärd poet som inte hade gått. Don Andersson, ska man komma ihåg, som en av våra mest hyllade poeter nu, var ju hatad av samma kulturetablissemang som sedan hyllade honom när han hade dött. Spottade ju på honom medan han levde. Liksom. Så det är ju... Det finns ju sådana, utan att jämföra sig, Don Andersson är en mycket bättre poet än vad jag är. Men att få pris i den andan säger en del om vilken typ av författare jag är och inte är.
Mm.
Så och då är jag hellre det här än jag sitter liksom och är Hassan Kemiri och är med och gullas bland alla andra jävla... Alltså jag klarar inte av det. Det kryper i mig liksom. Då står jag hellre utanför.
Fick jag önska någonting utav dig någon gång så skulle det vara att du skrev en bok som speglar samhället i liknelser med fotboll.
Ja, ja, men jag försökte göra det lite i de här, alltså i Bosseboken nu tycker jag, på Sandersson.
Ja, jag har inte läst den än.
Ja, men där finns lite sånt där. Men sen har jag ju lämnat hela den samhälleliga biten av skrivandet och sådär. Jag följer inte med i vad som händer och jag har plockat bort alla mina nyhetsappar och jag har inga, man får ju reda på saker ändå någon dag för sent. Men jag vill inte vara där liksom. Men jag förstår vad du menar. Och det hade ju kunnat vara spännande.
Ja, alltså jag tänker på det här med liknelser som finns från det man kan ta med sig från idrottsvärlden och in i hur samhället egentligen borde fungera. Alltså vi är ju ett lag.
Ja, exakt. Alltså, det finns många här och det har du rätt i. Det kan ju du skriva. Du har ju fan en egen bok.
Ja, men jag kan inte uttrycka mig riktigt som du. Jag försöker hitta mitt sätt att skriva, men jag är ju grymt inspirerad av ditt sätt att skriva. Sen ska man ju aldrig sno någon annans, utan man ska hitta sin egen grej.
Ja, men inspirerad ska man ju kunna bli.
Ja, det kan
man
göra.
Det är bara fint ju.
Ja, absolut.
Det blir jag jätteglad över. Det är ju fantastiskt att höra.
Ja, nej, men det var lite krångligt att få tag på dina böcker, men...
Ja, nej, de är exakt. Ja, jag håller låg. Ja, man får leta lite.
Ja.
Så man får gå på nätet och kolla.
Ja, det får man göra. Gör det, kära lyssnare.
Ja, gör det.
Och framförallt så ska ni välja, tycker jag i alla fall, 4 årstider med Birro.
Krönikesamling, ja, den är fin.
Den är fantastisk.
Ja, den blir bra faktiskt. Tack så mycket.
Du, vi ska gå vidare här nu, för nu är det så att vi har kommit fram rent tidsmässigt sett till att det ska bli dags för Marcus Birro att få presentera sitt första låtval, som jag är så grymt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför.
Ja, nej, men det blir ju, alltså du pratar om skivor där. Jag har ju faktiskt spelat in en skiva, en riktig skiva, och turnerat två gånger med Wayne Hussey. Wayne Hussey var ju då alltså gitarrist i Dead or Alive till att börja med Burns, som har Peter Burns som sångare. Och sen så lämnade han Dead or Alive för att gå till The Sisters of Mercy, som alltså då var depprocks, alltså gothband. Vilket företrädesvis betyder att det var drogade män i slokhatt, solglasögon, motljus, tolvsträngade gitarrer som skrev helt obegripliga texter om droger helt enkelt. Och fantastiska låtar. Sen lämnade han då Sisters of Mercy för att bilda The Mission, som sen turnerade runt och sålde i flera miljoner extra i hela världen. Men vars stjärna sen dalade i 90-talet. Har sen haft lite sköna reunion-grejer och sånt där. I alla fall, Wayne Hussey var en av mina stora hjältar. Så jag kontaktade honom för ett antal år sedan och så skickade han en massa grejer. Sen träffades vi i en skivstudio, Fascination Street, efter en Cure-låt i Varberg 2013 och spelade in. Jag läste dikter och så la han musik till. Och sen turnerade vi ihop 2010 redan och 2014. Så vi har turnerat ihop. Men den första låten är The Mission med en låt som heter Like a Child Again. Från en skiva som heter Mask som kom 92. Som är en, jag menar, om folk tänker depprock så tänker de att det är liksom, det här är en, han säger det själv också, det här är den bästa kärlekslåten som skrivits. Inte bara från The Mission utan överhuvudtaget. Och jag är benägen att hålla med. Den är naiv, den är ärlig, den är öppen och den är helt jävla underbar. Den är som Friday I'm in Love med The Cure fast bättre. Nej, kör den för fan. We'll be right back. Ja, men den är bara, den är liksom, man blir glad, man blir stärkt. Var man inte kär så blir man kär, är man kär blir man ännu kärare. Jag tycker den är fantastisk och den är bara så jävla full av liv och energi och ja, man blir bara lycklig. Och sen så är det ju nästan ingen som har hört den, fast den är så bra. Så jag tänkte, fan, det är ren upplysningssyfte alltså. Fattar alltså, jävla bra de med The Mission alltså. Otroligt band.
Det var första gången jag hörde den, ja. Och inte sista.
Nej, det hoppas jag. Jag pluggar den sen. Ja. Spellista.
Den får gå på sen när jag går hemma där och städar min ungkarlslya.
Ja, det är rätt.
Ja. Du, nu är det så här att vi ska leka lite grann med Marcus Birros fantasi också. För att nu är det så här att han ska få befinna sig på en öde ö i ett helt år. Och du får bara ta med dig en enda platta till den här öde ön. Och då undrar jag givetvis, vad blir det?
Ja, en alltså. Eller får man ha en dubbel? Nej.
Ja, det kan nog vara det best off, ja, eller?
Best off kanske. Frågan är om det inte skulle vara First and Last and Always med The Sisters of Mercy från 85 då.
Mm.
Den är bra.
Och då klarar du dig
då,
på en
då? Då kan jag klara mig ett år faktiskt.
Ja.
Den är fina även alltså.
Ja. Du, jag tänker att jag ska spela en liten snutt för dig så får vi se vad du känner och tycker när du hör den.
Absolut.
Ja, kommer det här.
Ja.
ÖIS är världens bästa gäng. ÖIS är laget som tar två poäng.
Två också.
Nu vi spelar bollen
kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt i sällskapet. Ja, nej, den sitter ju, den kan man ju. Det är ju som de flesta låtarna om fotboll för 30-40 år sedan, bedrövligt. Men naturligtvis är det ju ÖIS-låten, så den kan man ju.
Ja, hur blev du ÖIS-are?
Alltså farsan kom ju från Italien på 60-talet. 63 tror jag det var. Något sånt. Och då gick han håller på Juventus i Italien. Och då gick han för att, när han kom till Göteborg, bodde i barack ute i Gamlestaden, jobbade på SKF där. Och sen så skulle han gå och skaffa sig fotbollslag. Så gick han och kollade på en Gais och en IFK-match, blåvitt, och en ÖIS-match. Och då gjorde ÖIS en bra match. Och då sa han, fan ÖIS, och då blev han ÖIS-are. Och sen åkte vi från vår gula jävla golf varenda hemmamatch från förorten in till Ullevi för att möta ÖIS-Gunnar, en annan där. Vi är någon jävla staty där vid Nya Ullevi, spelade de ju på den tiden.
Ja.
Och så gick vi och kollade där ihop med 2000 andra tappra ÖIS-are. Och regnade så var det något färre. Och sen stod vi där och led oss igenom säsong efter säsong, fram till 85.
Och påminn mig om det.
Exakt. Var du där eller?
Ja.
Ja, du var på plats?
Ja.
Ja, det var jag med. Det var ju fantastiskt. Då vann de ju 4-2 i första matchen.
Ja.
Sören Börjesson bland annat skruvade in ett fint mål på kvällen, torsdag kväll.
Just det.
Otroligt mål alltså.
Ja, det vill man ju gärna förtränga.
Ja, som, kan vi ju prata mer. Och sen var det ju då returmatch på söndagen och då fick de ju stryk med 3-2. Men då hade ju ÖIS redan gjort ett mål mer och det räknade ju på den tiden. Så då vann de SM-guld under den tiden när Blåvitt var som bäst, som du då säkert och alla andra kanske också vet. Men Blåvitt vann ju UEFA-cupen 82 och 87. Det här var 85. Så att de var ju i sin prime och ändå kunde ÖIS vinna då det här SM-guldet. Det var ju otroligt stort.
86 slog man Barcelona hemma på Ullevi med 3-0 bland annat.
Exakt. Det var just det, den där jävla matchen, ja. Så att, nej, det var ju otroligt såklart. 13 år gammal, eller 12 eller vad det var jag var där. Får stå och kolla på det, det var...
Men de hade bra profiler där, ÖIS. Det var ju Glenn Martindahl, Janne Gidebratt, Sonny Åberg.
Ja.
Ja, herregud.
Ja, nej, det är fint att du kommer ihåg.
Ja, herregud. De gubbarna, ja, de glömmer man inte.
Nej, vare sig du vill eller inte. Nej. Kommer du ihåg dem?
Framförallt inte om man åkt bil med Janne Gidebratt. Det glömmer man aldrig.
Nej, vadå då? Han pratade?
Nej, men han kör som jävla bil.
Ah, så han är farlig alltså? Ah, okej. Okay.
Vi skulle åka, jag, Ralf Edström och Janne Idebratt, och kolla på Degerfors Parma, cupvinnarkuppen.
Ja, just det.
Så då åkte vi från Göteborg vid tre. Åh, helvete vad han körde.
Ja, okej, okay, han var farlig.
Ja, men det var kul i och för sig. Men...
Ja, du sitter ju här idag, så det gick ju väl.
Det gick väl.
Ja.
Dock inte så väl för Degerfors, men gjorde en bra match.
Ja, just det. Nej, det är sant. De fick stryk däremot.
Asprilla.
Just det.
Vilken kung.
Ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Du, landet Italien tänker jag att vi ska komma in lite grann på. För det är också någonting som vi har gemensamt. Det är landet som jag bara älskar. Jag tänker att
hur kommer det sig då? Hur började det? Liksom?
Ja, nej, men alltså, till att börja med så är det ju så här att Italien har kaffet. Det är något som jag gillar.
Mm.
De har glassen. De har maten. De har fotbollen, inte minst. De har språket. De har kulturen. De har modet. Ja, men säg något som de inte har. Liksom.
Nej, det är mycket de har. Det är som om Giuseppe Verdi, kompositören, som sa det. Du kan få hela universum bara jag får Italien. Det ligger en del i det. Alltså, det är väldigt mycket av det som, om man är som du och jag uppenbarligen verkar vara då, på ett visst sätt stämda i en viss tonart, så är det mycket Italien som talar rätt in i oss på ett bra sätt. Liksom. Det slår an någonting. Sättet att vara, hur människor är, väder, dofter, arkitektur, kyrkorna, maten, städerna, torgen, grejen, allting, fotbollen, ja, men hela grejen liksom. Det är många, och det behöver man inte vara någon italienkoppling eller ha en italiensk släktblodskoppling. Det är många jättesvenskar som älskar Italien som också är sådana. Så att det talar till en väldigt massa människor runt hela världen, liksom, det italienska.
Mm.
Och det är häftigt.
Jag har en sån där målande dröm om att få bo i en, på en liten ort som gammal.
Mm.
Och liksom gå och titta på det lokala fotbollslaget som kanske härjar i trean eller någonting. Liksom, med gubbgänget där vi har varit och tagit en lavassa på något café där och sitter och ljuger om att allt är bättre för.
Mm. Ja, men så är det ju också.
Ja.
Det livet finns ju där. Och det är ju det som är så jävla vackert liksom. Det är ju, ja, jag mår väldigt, väldigt bra när jag är där liksom. Och jag blir jätteglad att höra att andra människor också älskar Italien på samma sätt. Trots då som sagt att de inte kanske har någon koppling. Det är ju skitsamma. Då förstår man att det är någonting annat som talar in i människors liv.
Mm.
Än att det är blod liksom.
Ja, jag vet, jag tittade på den här dokumentären om Nacka Skoglund.
Mm.
Och man pratade om Grenoli och Nacka och de här. Och du vet, när de pratade, det här var ju långt efter deras karriär, alltså folk grät ju.
Ja, det kommer, jag kommer ihåg när Nisse Lidholm gick bort, var jag i Rom och gick på match. Och då var det ju liksom, Ja, men alla stannade upp, alla bara grät liksom. Människor var helt. Och så kommer jag ihåg att om det var Svenny som var förbundskapten för England då, tror jag, fick sitta på någon presskonferens någon dag innan eller efter eller under där och förklara för de här engelska journalisterna vem det var ens liksom.
Ja.
Och i Sverige är ju, alltså Grenoli är ju mycket större i Italien än vad de är i Sverige.
Absolut.
Vilket också är så här, vad fan, vi är väldigt dåliga på att ta några hjältar i Sverige. I Italien är man väldigt bra på att minnas de som gått före. Därför att man har förstått att genom att hedra de som gått före, hedra andra människor som har betytt mycket, så hedrar man sig själv. Man mår bra av det själv och hedra människor och bete sig värdigt mot folk som gått före. Det har liksom ingenting med att höja någon annan till skyarna eller att göra sig själv mindre, utan det gör att man växer som människa själv. Liksom.
Absolut, det håller jag fullständigt med om. Men du, när kom då fotbollen så att säga på allvar in i livet för dig?
Första minnet är 82 och det är italienska landslaget, eftersom pappa kommer därifrån, så är det ju, då var det VM 82. Det glömmer jag ju aldrig liksom, när vi satt och såg Brasilien-matchen hela världen. Jag kommer ihåg i radhuset där i förorten i Lövgärd, det var ju det brasilianska flaggor som hängde. Alla älskade det jävla sambalanslaget liksom. Och ska de möta de här liksom, du vet, defensiva, tråkiga Italien som hade... De gick ju vidare i gruppen 82 på att de hade gjort ett mål mer än Kamerun, tror jag det var. De hade kryssat mot Peru, Kamerun och Polen i gruppspelet och knappt gjort ett mål liksom. Spela skittråkig fotboll. Och sen så möter de, det var ju sån här, nu gick de vidare till slutspel efter gruppspelet. Så Italien hade, sen ett lag gick vidare utav tre, och det var Italien, Argentina och Brasilien. Argentina var regerande världsmästare, Maradona ung kom dit.
Mm.
Och då Brasilien med det här laget som alla fortfarande pratar om liksom. Men det var ju Italien skickade ut dem med 3-2 liksom.
Mm. Rossi.
Ja, tre mål där. Han hade inte gjort någon mål innan heller. Han var ju dömd för mutor och skit i Italien också innan. Men så hade de kommit på det. Vad fan, vi har ju VM. Just det, men vi flyttade den typiskt italiensk. Liksom. Så han kom med då. Men jag var ju som ett spöke. Och jag kommer ihåg italienska tidningar. Jag kommer ihåg, men jag kollade efter. Och sen, italienska tidningarna skrev ju gruppspelet där om löpsedlar om att första sidor, Italien kräks på er och ni spelar som odugliga, vad det nu var, något hemskt ord. Och det var liksom det. Det var då de första gången inledde det här silencio stampa, när man vägrar prata med journalister. Det var då de började bygga och det, alltså sin identitet i landslaget mot då media, som de då liksom, de slöt sig samman mot media och skaffade sig en inre liksom motivator på det sättet. Och så har italienska landslag jobbat även efteråt. När de vann VM 06 hade de Calciopoli, som hade varit något år innan, halvår innan bara. Och även under när de vann EM nu senast 2021, så hade de ju gjort ut mot Sverige 2017. Den pratade de om varenda gång, hur de skulle ta revansch. De hade haft covid uppe i norra Italien som hade varit brutal. Att de bygger upp energi för att komma in i någon sorts stolthetsmod för sitt landslag liksom. Men 82 var det. Och sen vann de ju då det VM:et där.
Mm.
Kommer jag ihåg, och då var man ju 10 år. Och det har ju präglat en väldigt mycket alltså.
Mm. Och någonstans där så har du också hittat klubben Roma.
Ja, det är ju en sorts, det är precis, det är ju någon rebellgrej egentligen. Pappa, jag håller ju på Juventus, så att jag var ju, höll ju på Juventus när jag var liten.
Mm.
Det blir, man halkade in på det liksom. Vi ställde autografer och skit, kom ihåg, så man kom i ett kuvert en dag med nyckelringar och liksom där. Men sen var jag i Rom första gången 88 när jag var 16. Och blev helt bara förälskad i stan och i klubben och i allting som är där. Då gick det inte att värja sig, så då blev det Roma liksom.
Mm.
Helt enkelt, och sen dess har det ju bara varit Roma. Ja.
Mm. Då tycker jag vi kör en liten snutt här, får vi se.
Ja, bra.
Alltså man blir ju bara glad när man hör det här.
Ja, men den där är ju bland det finaste som finns. Alltså, ja. Det är ju, och det tror jag även många som inte håller på Roma kan hålla med om. Den är ju fantastisk. Den det är väl den och Liverpools liksom.
You never walk alone.
Ja, den är okej också. Ja. Men den här är, den är, ja, det är rysningar varenda jävla gång. Alltså.
Ja, verkligen.
Otroligt.
Du, nu tänker jag att jag ska fråga dig. Bästa minnet ifrån din karriär, vad skulle det kunna vara?
Ja, men det är nog just nu, alltså alla framgångar som kommer nu, hur jag kan efter allt jag varit med om njuta på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när allting gick väldigt bra runt 2008-2010 där. Då gick ju allting också väldigt, men jag hann liksom inte med riktigt då. Det gick lite för fort. Saker och ting bara hände liksom. Nu efter att ha varit på botten där 2014-2016 någonting igen, så är jag mycket mer medveten om bra grejer som händer än vad jag var då. Så det är just nu tror jag, alltså att Bosse-boken säljer som den gör. Att jag får göra Studio Allsvenskan, jag får träffa sådana som dig, får höra det du säger om mitt skrivande. Det är fantastiskt. Sen klart, när man vann Don Andersson-priset 07 var ju en fantastisk dag. Liksom. Det glömmer man ju aldrig. Men den bästa tiden är yrkesmässigt är nu. Det är på en nivå som är fantastisk. Jag får otroligt mycket, det går väldigt, väldigt bra. Men det är ändå på en mycket lugnare nivå liksom. än vad det var 2010 när man var med överallt hela tiden jämt och aldrig fick nog och aldrig var lycklig heller liksom. Så att det är just nu faktiskt skulle jag säga. Det är en fantastisk, det är en otroligt bra tid att verka just nu.
Mm. Ja, det är inte bara Superboss så här, utan det är ju också Lasse Berghagen, ja, som verkligen dessvärre har lämnat oss. Men det är ju otroligt fint att du fick vara med den sista tiden och faktiskt slutföra boken.
Ja, det var ju helt otroligt. Alltså att få det förtroendet av honom, att liksom, med det språket han har, den begåvning han har, han säger att jag vill att du skriver min bok. Liksom. Det var svårt att förhaja då, och det är fortfarande svårt. Men vi kom varandra nära. Jag fick läsa en dikt som han hade skrivit på hans begravning. Och så där. Det är ju en vänskap som jag värdesätter enormt. Och han också berättade för honom. Jag tror att han kände det. Liksom. Och jag kände framförallt hans vänskap och stöd. Otroliga. Jag vet att förlaget ringde någon gång till honom innan vi hade skrivit. Så att, ja, men jag behöver upplysa dig, Lasse, som förläggare, att Marcus Birro har ju varit i en del, och då avbröt han honom. Så du visar mig den författare som inte någon gång varit i någon skandal. Marcus Birro ska skriva min bok, punkt. Det är Orilla Berghagen som tar striden för en liksom då i det. Ja, det är overkligt. Eftersom han är diktare så överlever han ju alltid. Han dör ju aldrig liksom. Så han är helt enastående.
Mm. Ja, precis som ditt sätt att skriva. Så det passade bra.
Ja, tack. Det blev det faktiskt till slut. Det blev en otroligt bra bok.
Mm. Men du är inte bara vass med dina händer när det kommer till att skriva. Du har ju också medverkat i Let's Dance med dina fötter. Och, ja, det bar ju ändå till en kvartsfinal, kan man väl säga, på fotbollsspråk.
Ja, men jag var svag alltså. Jag tyckte det var skitkul innan. Sen när tävlingen började så hamnade jag i snö. Och det var ingen fel mer än mitt eget. Jag var inte riktigt i balans. Jag var lite sur på Tony Irving och sådär. Och ska man vara med i Let's Dance och bli sur på Tony Irving, då kanske man inte ska vara med i Let's Dance. Eller du vet, det är lite så. Men det var ju då jag kommer ihåg att de ringde mig samma kväll. För På spåret avgörs ju innan.
Mm.
Så vi hade vunnit På spåret i slutet av 09. Och då ringde de den kvällen vi precis hade vunnit från Let's Dance, så får jag väl vara med i Let's Dance nästa år. För det här var i slutet av 09 och den skulle gå då finalen i 10. Så jag sa ja till allt liksom. Men det är klart jag inte skulle varit med. Jag sa, vad fan ska jag där? Jag tycker inte ens om dans liksom. Men det fanns en tid där jag liksom bara körde. Och jag ångrar inte det. Jag hade jättekul. Vi hade skitroligt när vi tränade. Och man lärde känna massor med fina människor och så. Men jag skulle inte göra det idag. Men det var liksom, ja, men jag hoppade på allt då. Och jag skulle inte göra det nu. Men jag är samtidigt glad att jag gjorde de där grejerna. Om inte annat retade en och annan kulturjävel någonstans liksom. Bara det kan ju vara värt liksom.
Ja, jag tänker på Lasse Brandeby, han verkar ju inte heller vilja vara med.
Nej, han ville ju bort, men han fick sitta kvar ändå. De rustade aldrig bort honom, stackaren.
Nej, jag tror jag låg 500 spänn på bara rusta på han. Alltså, jävlar vad vi ringde.
Låt han sitta på stolen här för fan. Brandeby ska vara kvar.
Det irriterade ju Jerry något också.
Ja, bara därför vill man ju vara kvar honom ännu mer.
Absolut. Du, det är nämligen så, Marcus, att vi ska ta oss till ett scenario, förstår du. Det är dock i fantasins tecken, men nu är det så att du är i final i Let's Dance.
Ja, okej. Okay.
Och du får nu välja att dansa med precis vem du vill. Det är bara fantasin som sätter gränserna här. Så att jag vill veta med vem det hade varit och till vilken låt detta nu hade fått utspela sig.
Alltså. Natalie Portman vill man ju dansa med. Alltså. Det hade ju varit trevligt.
Ja.
Skådespelerska.
Ja, just det.
Så Natalie Portman får du bli. Och då kanske det kan bli till... ta den här jävla... Vad fan heter den där Top Gun-låten? Hur fin alltså. Det är en sån... Nej, jag har en annan Guilty Pleasure-låt. Det är ju Foreigner. Den här... vad fan heter den? Love... I Wanna Know What Love Is.
Ja.
Den skiten gillar jag ju smyg liksom.
Den gillar du i smyg.
Ja, och Aha gillar jag i smyg också, norska pop.
Det är, ja, Take On Me.
Ja, exakt. Och de här, men vi tar Foreigner där.
Mm.
Och så får man dansa med Natalie Portman. Då kan man ju inte förlora. Liksom.
Nej, det är ju helt omöjligt.
Det är ju
seger. Jag tror ju till och med Tony Irving hade gått igång.
Liksom. Ja, det vet du fan om just han hade. Men okej. Okay.
Ja, det är underbart.
Jag tror Natalie Portman dock är lite bortkastad på Tony Irving. Men ja, vi hoppas på det.
Ja, Du, vem skulle då eventuellt kunna få den stora, stora äran att skriva låten, visan eller balladen om Marcus Birro?
Ja, oh, fy fan. Det blir en sån här Bob Dylan lång med 30 verser liksom. Ja, men Tåström hade fått göra det.
Ja, men vilket, det är ju ett underbart val.
Ja, den är fin.
Ja.
Han kan behöva skriva. Han kan behöva få lite sätta tänderna i det. Han har blivit lite så där bekväm i sina texter, tycker jag. Det är en jävla massa om grannar som spelar musik och sopor som ska bäras ut och du vet, vardags. Han kan behöva ta in någonting riktigt så han får uppgiften.
Ja, hör du det nu, Tåström? Ja, det är dags att göra en riktig rocklåt här om Birro.
Väl många verser.
Ja, 30.
Ja, minst.
Du, vi ska ta oss till ett motsatt scenario, för jag tänker att nu är du faktiskt hemma och går där och städar eller pillar med någonting och radion är påslagen och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som får dig att känna, nej, inte en chans, det här åker rakt av, eller i värsta fall radion åker rätt ut.
Ja. Ja. Alltså hiphop är ju inte riktigt... Det har jag aldrig hajat alltså. Men så det skulle nog vara om det är någon hiphop-låt.
Mm.
Sen finns det ju en del den här Cranberry, det finns en del låtar som man inte klarar av liksom så. Men hiphop är inte riktigt min grej.
Nej, då åker den av.
Ja, det är inte min grej.
Nej.
Men det är ju andras grej.
Ja.
För fan, och det har man ju att lära. Det är också en skillnad mot förr när man var så, jag gillar inte det. Och så gick man vidare. Men varje gång jag känner så, nu så är det mer, jag gillar inte det, varför gör jag inte det? Jag kanske ska ta och kolla upp det. Det är mycket roligare. Sen är det ju inte säkert att du gillar det ändå. Men ge det en chans. För det här jävla gnället som folk håller på med. Där de låser in varandra i sina åsikter eller vad det är. Och sen går man aldrig utanför sin egen box. Då hinner du ju dö också innan du går utanför. Du måste gå utanför din box. Du måste testa grejer.
Ja.
Och varje gång jag säger nej, jag tycker inte om. Eller okej, varför reagerar jag som jag gör nu? Det måste ju handla om mig. Om du kanske öppnar upp en annan dörr i det så kan du upptäcka nya grejer. För fan.
Mm.
Det gäller ju mig och hiphoppa med liksom.
Ja.
Jag bara säger det.
Ja, det är helt rätt, jag håller med dig. Jag har gett dig en chans, tycker jag. Men jag landar fortfarande i att den kommer inte med på topp 3-listan.
Nej, men sen kanske man hittar någon Eminem-låt eller någon, eller någon Run DMC eller något, så blir det så, fan, det är ju inte så jävla illa. Man måste testa.
Så är det,
ja,
absolut,
ja, det är det.
Du, vi tar oss ifrån den där avstängda radion till ett middagsbord hemma hos Marcus Birro, där scenariot är följande. Du ska ha en middagsgäst också. Här är det bara fantasin som sätter gränserna. Alltså precis vem som helst.
Okay. Död eller levande?
Jajamän. Och jag vill veta vem den gästen hade varit, vad du hade bjudit den här gästen på till middag och slutligen vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
Okay. Min farsa får vi då, han måste ju få laga mat. Han är, det är hans konstform liksom. Han går upp 4:30 och skalar räken. Han ska laga er. Han är helt sjuk alltså. Han är så jävla stirrig och virrig när det gäller allting. Han har ingen aning om vad som händer någonstans och det har inget med hans ålder att göra, utan han är bara lost i tillvaron. Men varje gång han lagar mat så är det som perfekt symfoni. Ja, du vet, harmoni bara. Han har koll på läget. Så han får laga mat. Jesus får man ju bjuda in. Frågar ju fan, vad är det som hände egentligen? Liksom.
Mm.
Det här snacket om, du vet, som vi har pratat om i 2000 år. Stenen som rullades bort och du låg inte där. Var det någon som tog eller var det så att du... Hur fan gick det till? Och varför har du inte kommit tillbaka? Vad som hände? Liksom. Ja. Måste ju snacka om det här med dig. Liksom.
Ja.
Då är det lika bra fråga honom. Ja. Det är ju Jesus. Liksom. Så får vi se vad fan det är, om det är något att ha.
Nu sitter jag här och funderar på, undrar om det är någon gäst mer som har valt Jesus. Jag vill tro det, men jag kommer inte på vem.
Nej, det är nog kanske en klassiker liksom. Men det hade jag ju, men då får man ställa mot väggen lite, för jag tror han orkar det liksom. Får han visa med sina sår i händerna och så där i så fall liksom.
Ja.
Och sen kan man väl, jag vet inte vad man ska köra för. Ja, Verdis Requiem får det bli klassiskt. Ja. Verdis Requiem är otrolig alltså. Vi kör den. Det blir dramatiskt och fint där med Jesus och så lagar pappa mat. Det blir ju som en jävla drömmiddag.
Ja, faktiskt. Och när Kjell Elvis Uppling skrivit fett kontrakt med Skarabert. Och det var signalen för 5 snabba frågor. Det har du fått förut någon gång, tänker jag.
Ja, är det 5 snabba svar med då?
Ja.
Ja, okej. Okay.
Är du beredd?
Ja, fan, jag är med.
Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Bäst bland de sämsta.
Bäst bland de sämsta.
Ja.
P-böter varje dag i en månad eller Roma åker ut Serie A?
Ja, men det är första har jag ju, så det är ju ingen serie. Nej, för fan, P-böter varje dag, det är lugnt. Den tar vi.
Den tar vi.
Leasingbil, så att vi skickar den vidare bara.
Ja, fråga tre kommer här nu. Ja. Intressant. Åka Vasaloppet med Leif GV eller cykla Vätternruddan med Torsten Flink?
GV alltså. Följa Torsten Flink i ett cykellopp kan ju sluta på alla jävla. Så det vill man ju inte göra. Alltså. Det blir ju någon helt annanstans än Vättern, det vet man ju.
Ja, ja,
han
ja.
Drar ju iväg, du vet, sluta på någon jävla stadshotell i Borlänge. Och nej, fy fan. GV kan ju också kröka ner sig på ett stadshotell, tror jag. Men han hinner ta sig en bit innan, tror jag, på skidor. GV och skidor.
Ja. En vecka med Leif och Billy eller en vecka med Ola, Conny och Morgan i Ullared?
Jag vet inte vem Leif och Billy är, men jag tar dem ändå.
Ja, det är de här två fantastiska bröderna som har jordens humorserie.
Ja, just det. Alltså Ullared, all respekt till dem, men Leif och Billy då.
Ja, det låter klokt. Ja, då blir det kul.
Ja, det är bättre.
Kunna se in i framtiden eller kunna ändra i det förflutna är den femte och sista.
Oj. Ändra det förflutna.
Mm.
Man vill ju, ja, kanske inte ändra, men resa tillbaka och fråga, titta och uppleva igen. Kanske pilla på någonting som gör att saker ändras.
Ja.
Jag har ju alltid varit väldigt intresserad av det förflutna. Sen har det blivit bättre ju bättre jag mår, har jag upptäckt. Men jag hittade någon, jag vet en gammal dikt jag skrev när jag var 16-17 som avslutas med: nu lever jag i väntan på det förflutna.
Mm.
Vilken jävla 17-åring gör det liksom? Det är en läggningsfråga lite.
Absolut.
Så att, ja, men det är förflutna.
Ja, nej, men den hade jag också valt, helt klart. Du, vi ska ta oss till ett jäkligt roligt scenario nu, där du får en möjlighet nu att placera ut människor som du har mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Och då tänker jag på sagan om Snövit och de sju dvärgarna. För där finns ju Kloker, Toker, Trötter, Butter, Glader, Blyger och Prosit.
Mm.
Nu ska du få dela ut ett epitet till någon som du tycker är en kloker.
En klok person?
Mm.
Oh, jag vet inte om det finns så jävla många kloker. Ja, men det blir, jag får ta Bosse Andersson då. Jag tycker han är fan klok alltså.
Ja, men det håller jag med om faktiskt.
Djurgårdens Bosse Andersson.
Ja, det är en god gubbe.
Han kan vara lite sådär halvburdus och man kan undra vad fan är det här. Men om man stillar honom lite, om man själv stillar sig, sitter i ett hörn och häller upp något välvalt, så då är han rätt klok faktiskt.
Mm. Du, vi tar oss ifrån Kloker och tills dess raka motsats, och då hamnar vi hos Toker.
Mm. Ja, det är svårt att hitta en person där, men svensk självbild kan få bli det.
Svensk självbild,
ja, men vi har en bild av att alltså det är ett jättekonstigt land där.
Ja.
Och vi verkar tycka att vi är liksom fronten, varenda jävla civilisationsljus överallt, men vi har mycket att jobba med. Jag är glad att jag slipper att ta i den skiten, men jag reflekterar över det ibland, att just små hastiga tillfälliga besök i nutidsdebatten.
Mm.
Där är det ju mycket galenskap som pågår.
Ja.
Ja, så att den får ju den.
Ja. Den får den, ja. 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 Du, vi tar oss ifrån det till en Trötter. Säg nu inte Johnny Ekström, för det har 20 andra gjort.
Nej. Olof Mellberg
får bli en liten Trötter. Jag trodde du skulle säga Robert Prytz, för vi pratade
om honom förut. Ja, han lät lite i sig, men Mellberg tycker jag tycker det är ett trött namn. Men han har mycket att bevisa, och han är ju säkert en trött tjurskalle, så han kommer säkert att bevisa sådana som mig om att han, om han nu blir förbundskapten, kommer göra det bra.
Ja. Du, vi tar oss ifrån Olof Mellberg och Trötter till en Butter.
Ja, GV va?
Han är ju Butter. GV får den.
Alltså han verkar bara sjunka djupare och djupare ner. Alltså han är ju på, jag fattar inte hur han orkar med sin offentlighet. Det måste vara, jag jobbade med Lasseboken där om just med offentlighet. Och så frågade jag liksom, hur fan har du lyckats vara i 50 år? Hur orkar du vara så här jävla känd och älskad? Och liksom, alltså, han hade ju ett hus ute i Dalarna där. Eller uppe i Dalarna. Folk på lördagen, och gick rakt in. Då knackade inte ens. Hallå, då kom in en, du vet, med skivor under armen klockan 10 en lördag och skulle ha dem signade. Och Lasse sitter i kalsongen och dricker kaffe. Men vad fan, jag bor ju här. Du kan ju liksom inte... Ja, men det är ju Lasse Berghagen. Jag vill skriva mina... Men alltså, du får ju knacka åtminstone. Då tänker jag så, hur fan orkar man vara så jävla liksom... Men då, han sa någon sjöng, han sa det. Ja, men ska du kröka, ska du supa ner ordentligt och åka rullskridskor, så gör det i din egen garderob. Så hade ingen se, så han lyckades behålla det. GV verkar, han har blivit lite sådär, jag vet inte, man verkar inte vara riktigt glad liksom. Han är Butter.
Ja, han får Butter.
Ja, det var en lång jävla utläggning, men det var, ja, ni fattar. Ja.
Du, vi tar oss ifrån Butter och GV nu till en Glader istället.
Ja, vem är glad då? Jag vet inte alltså. Lundell hade kunnat bli Butter också, så känner jag nu. Ulf Lundell.
Ja.
Han är ju inte så jävla glad alltså.
Nej.
Eller i alla fall inte utåt. Alltså. Men,
de får dela på den helt
ja,
enkelt.
Kan dela det. Ja. Ja, ja. Vem var det nu då? Vem som var glad?
Ja, nu är det glader.
Ja, jag omger mig inte med så mycket glada. Men det får bli syskonen Birro nyligen när de öppnade sina julklappar.
Ja.
De var otroligt sköna och glada.
Ja, ja, ja det, men det är underbart.
De, ja, det är det fan med. De är värda det.
Ja. En blyg då?
Ja, men det får jag bli självcentrerat nog. Det är jag i sociala sammanhang. Nej, inte det är uppstyrt. Sådana här grejer som jag går mingla och sånt där. Fy fan alltså.
Det är inte din grej.
Nej, jag blir jättedöd. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag är blyg. Ja, ja, det får bli jag helt enkelt.
Ja, den får Marcus Birro.
Ja, det kan jag gott ha.
Nu kommer vi till den sista här och den är ju ganska intressant. För nu undrar jag ju vem som får bli prosit.
Ja, men det får ju bli vår statsminister då. Han kan ju börja snyta upp sig lite.
Ja, han får ta den.
Ja, han får fan ta den.
Ja, nej,
han verkar ha försvunnit ut i... Jag vet inte vad han håller på med. Han kan ta och nysa upp sig lite.
Ja. Du, nu har vi haft lite humoristiska inslag här i podden. Och det är jättetrevligt och jätteroligt. Men jag tänker att vi ska ta lite mer allvarligare grejer också. Mm. Och det här med din tro.
Ja, ja.
När kom den?
Nej, men den har varit från början, tror jag. Sen är jag uppväxt i ett väldigt sekulärt hem. Pappa är ju ateist, liksom. Mm. Och mamma är väl någon agnostiker, sådär. Jag kommer ihåg att när jag var 14 så var Gideoniterna i vår skola i Buråskolan, Johanneberg, och delade ut någon sån här liten Nya Testamentet, någon röd sån här liten fickbibel man fick. Och då skrev jag, kommer ihåg dagen innan julafton 86, men längst bak kan man skriva att man tar emot sin Jesus som sin frälsare. Och det blir viktigt och högtidligt. Jag kommer ihåg att det var ett högtidligt tillfälle. Sen har jag alltid läst och alltid bett och alltid liksom haft det. Sen har det ju kommit och gått inom åren beroende på hur man har levt sitt liv. Men det är någonting som har funnits hela tiden.
Mm.
Sen har det tagit sig en del publika uttryck också, återigen, eftersom jag under en period ville göra allt väldigt publikt och offentligt, och jag tog många strider och jag skrev mycket om det här och blev även utsedd till årets kristna förebilden och sånt där, och tidningen Dagen 2013. Eller vad det var. Men det var liksom någonting separat egentligen från min tro. Tron har jag fortfarande, sen har jag åkt ut från massa kristna sammanhang när jag skilde mig och sen det blev en massa andra grejer. Men det är två olika delar. Under en period trodde jag det var samma nästan, när allting rullar liksom. Att det blir som en brosch att sätta på sig.
Mm.
Men det går ju mycket, mycket djupare och är mycket, mycket viktigare än så. Liksom.
Går du i Svenska kyrkan på lite, söndagar och sånt där?
Nej, jag går inte i några mässor så länge överhuvudtaget. Men när jag är nere i Italien så går jag gärna in i en kyrka och sitter ner en stund. Liksom, för att det är så vackert och fint.
Mm.
Och det händer någonting bra med mig. Sen behöver jag inte förklara det mer än så.
Nu ska vi se här. Det finns en kyrka som jag älskar i Italien. Och den ligger liksom insprängd i berget.
Ja, exakt. Mm. Mm.
Jag kommer inte ihåg vad kyrkan heter nu.
Det finns många kyrkor i Italien.
Alltså det var den mest fantastiska kyrkan jag någonsin har beskådat.
Mm. Ja, nej, men det finns ju många sådana där. Men det är något som händer liksom. Och det är fint och det fungerar. Och för mig fungerar det.
Mm.
Så att det är något som vi pratade om innan där. Hur man lyckas och orkar och klara vissa saker. Ibland är det kanske inte man själv som lyckas och klara saker, utan man får hjälp med det.
Mm. Nu ska du inte få någon hjälp, för jag tror du klarar det alldeles utmärkt ändå. För det har blivit dags för ditt låtval nummer 2 här för dagen.
Okay.
Som jag också är grymt nyfiken på vad det är.
Ja, nej, men det blir Imperiet, och det blir en låt som heter Jag är en idiot, från en skiva som heter Tiggarnas tal, som blev deras sista skiva. Kom 25 maj 88. Och jag minns mycket väl när jag skolkade från skolan den dagen för att gå och köpa den. Jag gick på gymnasiet på Schillerska. Och den kom att definiera hur... Ja, men, den kom ju så rätt, jag var 16. Och den blev liksom... Tåström och de här i Imperiet fick en att förstå att man kunde vara där man var. Och att det var okej och annorlunda. Och man kunde klä sig sina Dr. Martens och sina tajta tjejjeans och kajal och svart skinnjacka och basker. Och man fick vara svår och konstig. Och man fick bli förklarad. Sen är det en otrolig låt om vänskap, om svek, om det här utanförskapet, om att man sjunger stå utanför, att bygga sin mur mycket högre, att hela tiden liksom, ja, vilja vara med men ändå känna ett utanförskap hela tiden. Och den dragningen liksom mellan hela tiden, jag tycker det är en otrolig låt. Iggy Pop har väl någon låt som heter Idiot eller något sånt där, och han är ju ett stort Iggy Pop-fan, så jag tror det kommer därifrån. Men den är fantastisk. Öppningsspåret på Tiggarnas talskivan från 88, Jag är en idiot.
När började gå en kogljus pojke. som jag lämnat när de legat i diket och förblött. Jag är en idiot som aldrig förstått att förhållande är det värsta av brott. Jag skrattar inte längre, jag mår redan är ner. Jag lämnar det till vargarna och bara gick min väg. Och jag är av alla människor i vårt land. Jag bär en sten på väg mot ingenstans. Jag är av alla människor i vårt land.
Ja, den slår bara, den knockar mig varje gång. Den är otrolig alltså. Det är en fantastisk jävla låt om vänskap och svek.
Mm. Har du någon sån där Spotify-lista som du kör vid olika tillfällen?
Svag med listor, men jag kör ju, jag pluggar in gärna hela skivorna med artisterna.
Mm.
Så jag vill inte byta mellan liksom, inga jävla blandband, utan lyssnar jag på Tåström så vill jag ha Tåström bara, eller Sisters eller vad det nu är för något.
Mm.
Den gamla musiken jag lyssnar på.
Mm. Var hämtar du din inspiration någonstans? Det är ju en fråga som jag känner. Där måste jag ju ställa när det kommer till det här med att skriva och så. Liksom. Åker du iväg på ställen?
Nej, eller? Jag behöver inte åka någonstans. Men det kan vara skönt att åka någonstans. När man sen kommer hem kan man bli inspirerad. Men inte att åka någonstans och skriva där. Utan att man fylls på med andeljus och liksom upplevelser. Mat kan vara fotboll eller vad fan som helst. Och sen när du kommer hem så har det landat och då kan man skriva om det. För mig är det inte så att jag åker någonstans, blir influerad och skriver en massa på plats, utan det är saker som måste landa i en liksom. Men annars är det ju liksom relationer, livet, utveckling, hur man själv handskas på nya sätt med uppbrott, till exempel skilsmässor, att man kommer till en insikt om att de här topparna man är på, vare sig om det är privat eller yrkesmässigt, att du måste ner från dem. Men att du nästa gång du går ner från en sån kan du bete dig värdigare både mot dig själv och mot andra i den ordningen. Alltså utvecklas, att känna, men fan, jag kanske klarar den här separationen bättre, skilsmässan bättre, om jag lär mig handskas med att livet består av skilsmässor och uppbrott hela tiden. Att man aldrig är framme med någonting.
Mm.
När jag var ung så trodde jag det, liksom, att man kommer fram någonstans. Men att handskas, det är en jävla inspiration att gå vidare själv. Jag tycker det här samtalet har varit en röd tråd i att återuppfinna sig själv hela tiden. Att göra nya grejer, att lämna saker är också jävligt inspirerande.
Mm.
Sluta med att göra dåliga saker. Börja göra bra saker istället. Bygga nya vanor. Mm. Gå och träna oftare. Eller du vet, bära ut kartongerna innan de översvämmar hela lägenheten. Eller ta hand om sina barn bättre. Eller stänga av skärmen själv när du går och äter med barnen för att lyssna. Och så. Det är inspirerande. Den egna resan. Och sen ser man, när du gör en egen resa mår du bättre. Och då orkar du se andra människor runt omkring dig. Och då kan du även bli inspirerad av dem. Liksom.
Mm. Ja, klokt. Jag tar till mig det lite grann. Jag brukar själv liksom... Ja, det kommer så där oregelbundet, rätt vad det är så kommer det bara en anda liksom att nu sätter jag mig och skriver och så funkar det. Sen kan det vara skrivtorka i 3 veckor.
Mm. Ja, så kan det ju vara. Men jag tror att man behöver arbeta upp den här ådran lite liksom. Jag tror inte att man bara kan gå och vänta på inspiration, utan om du sätter dig ner de första 2-3 dagarna kanske inte händer något. Fjärde dagen är du ändå igång, du håller liksom, du rullar tåget på något sätt. Så inspiration är någonting du kan arbeta dig till också.
Mm.
Du kan inte gå runt och bara vänta på den, för då händer ju ingenting liksom. Du måste jobba med, du måste sätta dig ner. Okej, nu måste jag börja med det här, den blinkar markören. Jag börjar skriva någonting, så ser vi vad som händer. Fattar du? För då kan du, det du sen kanske kommer få användning för, det ligger några rader längre ner i dig. Men om du börjar skriva så kommer du nå dit. Men du måste börja jobba det igenom de värsta slaggen först. Liksom. Så jobba hela tiden. Inte gå och vänta på grejer.
Det var ett tips jag ska ta till
ja,
mig.
Ja, den är bra faktiskt. För folk tror så här att man bara, ja, men jag kan gå och vänta. Och sen pling, och sen behöver skriva en roman på 2 veckor. Men sätt dig ner. Det är inte alltid du kommer känna pling i huvudet. Liksom.
Nej.
Det kan vara liksom, jag har fan jävla aning om vad jag ska säga. Men jag måste ändå göra det. Jag måste börja någonstans.
Absolut. Det får vi ta till oss.
Ja, det är rätt.
Om du hade varit i min roll, vem hade varit din favoritgäst?
Men du gillar ju Lars Winnerbäck, va?
Ja.
Det hade varit kul. Återna minen, skriv de där breven, ha en plan och håll käften. Här stod vi ett öppet
hav, det kändes som ett öppet hav. Ja, ja, han har ju också försökt att få tag på mig.
Ja,
det är lite som Tåström.
Ja, ja, de är väldigt lika där.
Ja.
På många sätt.
På många sätt, men de är fantastiska bägge två.
Ja, det är de. Då har du rätt.
Ja. Du, vad innebär ordet livskvalitet för Marcus Birro?
Att ha friheten att få göra en massa olika saker. Att ha ekonomiska förutsättningar för att kunna göra ut tunna diktsamlingar och en roman på 2 små förlag samtidigt. Som att få göra det och att få jobba med allsvensk fotboll och att få skriva andras biografi. Att få göra en massa jävla olika grejer samtidigt.
Mm.
Det är livskvalitet. Och att däremellan även kunna få vila lite och träffa barn och träffa dem man tycker om och ta en löprunda eller 2. Och känna att ja, nej, men fan, det är rätt bra liksom, livet.
Nu när vi ändå sitter här på Djurgårdens kansli, ja, ja. Och Bosse Andersson står ivrigt här och väntar på oss att vi ska bli klara så han får köta lite med oss.
Ja, ja.
Men du, nu hör inte han oss här så att jag kan ställa frågan. Ja. Hur kommer Allsvenskan att sluta år 2024? Hur ser topp 3 ut?
Jag tror Malmö vinner. Och sen har vi då, tror jag, Hammarby och Djurgården där uppe också. Möjligen Elfsborg.
Mm.
Och jag tror även Blåvitt kommer lyfta sig rejält i år. Men det tror vi, problemet med Blåvitt är väl om de själva för mycket tror att de kommer göra det.
Ja, jag tror inte riktigt att Blåvitt kommer att vara ett topplag. Men kan de etablera sig som ett mittlag så är det väldigt gott nog.
Ja.
Jag ska faktiskt ta de här orden i min mun och säga att när jag var här och spelade in Bosse Andersson.
Mm.
Jag önskar nästan att Blåvitt hade haft en sån klubbdirektör.
Mm. Det var intressant att säga det. Vi hade en sittning inför boken i Göteborg på ett hotell där, Avalon vid Kungsportplatsen. Där.
Mm.
Då kommer det ju fram folk i Blåvitt tröjor liksom, och ska ha bild. Och då slog det mig att han är ju, Djurgården jobbar ganska likt ett Göteborgslag, alltså Blåvitt då, helt enkelt.
Mm.
Han är ju en god gubbe jävligt mycket. Han är ju alltså mycket mer göteborgsk än vad han är i Hammarby AIK liksom.
Ja, men han har någonting som skapar framgång och han har ett sätt att tänka och leda. Och...
Men han är ju med i Göteborg än vad Håkan Mild är. Alltså Håkan Mild är ju en fantastisk ledare, men han är inte den nätverksbyggaren som Bosse är på det sättet. Liksom. Han är inte lika skön.
Nej, men de här har de ju prioritet, finans och vilka det nu är med de har som sponsorer från Göteborg.
Ja, de plockade han ju för 10 år sedan.
Ja.
Och sa att vi testar ett år. Det är ju med i boken där.
Ja.
De tryckte upp tröjorna på vägen ner till första matchen i Helsingborg. Ja, okej, vi testar ett år, Bosse. Jag lovar att vi kommer dubbla förtjänsten. Och det gjorde han ju.
Ja.
Nu är de är kvar fortfarande.
Ja. Underbart. Vi får läsa den här boken här sen.
Ja, den är fin.
Du, nu ska vi faktiskt fråga Marcus Birro, hur ser dina morgonrutiner ut?
Morgonrutinerna?
Ja.
Vaknar tidigt oftast och så upp och så brygger jag mitt italienska superstarka mockabryggd kaffe. Och sen så om jag har barnen varannan vecka ser jag till att de får frukost och kommer till skolan. Och sen sätter jag mig och arbetar.
Ja.
Så det är som...
Det jag tänkte fråga, det var om kaffet. Om kaffet var viktigt för dig på morgonkvisten?
Ja, ja, italiensk mockabryggt kaffe måste det vara. Eller måste det vara, men ja, det måste det vara.
Ja. Jo, som sagt, jag undrar ju om kaffet var viktigt för dig.
Ja, men det är det ju.
Ja.
Du sa ju det själv här, det görs ju i Italien det bästa.
Absolut är det så. Och då tänker jag så här att jag ska få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och det är väl med en kaffemugg här med 2 låtar och en kändis. Och givetvis får du också då ditt namn ingraverat på den här otroligt fräcka muggen.
Ja, det gläder mig. Stort tack. Nu kan jag dricka mitt morgonkaffe och starta varje dag med den här. Alltså.
Ja, grymt.
Stort tack du.
Ett stort tack till dig, Marcus Biro, vill jag säga, för att du tog dig tiden och engagemanget att vara med här.
Det var ju du som tog dig tid. Det var ju du som åkte bil från Göteborg hit för att komma och träffa mig. Ja. Jag tog en kvart för mig att rulla hit, så det är du som ska ha tack.
Det har varit en jättestor ära, Marcus. Och jag hoppas självklart att vi återförenas vid fler tillfällen.
Hör av dig för fan. Två en kändis en gång till.
Ja, två låtar och en kändis en gång till.
Ja, men stort tack för att jag fick vara med.
Och till er kära lyssnare så säger jag ju självklart att ni ska hänga med i nästa avsnitt, och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess, ha det så gott där ute allihopa, så hörs vi. Hej då!
Hej då, tack för att ni har lyssnat.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.